Rubriken för predikan idag är lite ovanlig kanske. När ingenting i livet stämmer. Jag hade ju idag planerat att få stå här med en massa härliga hälsningar från församlingen i Pakistan. Istället står jag här utan att ha någonting att säga i det avseendet. Allting gick nämligen snett på grund av diverse missförstånd vad gäller visumbestämmelser och sånt. Många bad till Gud och att det ändå skulle ordna sig. Men, och det tycktes också gå vägen ett tag när jag var där nere. Men till slut så var det ändå helt stängt och jag fick återvända alltså i absolut oförrättat ärende. Ett stort fiasko. Ingenting stämde för mig. Två halva nätter fick jag tillbringa på Moskvas kalla, trista och deprimerande flygplats och kämpa med mina frågeställningar. Det var en ganska knäckande upplevelse. Och jag kände mig så oerhört ensam, misslyckad och malplacerad. När jag efter ett par dagar stod på färjan över Öresund mellan Helsingör och Helsingborg och gråtande såg ut över horisonten där grå himmel mötte grått hav. Istället för att få vara bland mina bröder i Pakistan. Allt kändes så fruktansvärt meningslöst och så förargligt. Och jag tyckte jag till stor del hade mig själv att klandra. På Köpenhamns flygplats så hade jag en liten upplevelse som väl summerade hela de här sista dygnen i mitt liv. Jag kände mig trött och jag var törstig och lite hungrig. Jag tänkte en kopp soppa kan jag väl ändå kosta på mig. Så jag stoppade i en 5 krona i såna där automatiska soppautomater, du vet. Och det rasslade till i maskineriet och jag stod där och väntade på min kopp. Men ingen kopp kom. Istället så bara kom soppan och rann ut i gallret. Och jag stod där och jag såg hur den varma och kanske näringsrika soppan bara gick till spillo. Till ingen nytta. Precis så kände jag det. Och det var ju logiskt. Det var ju konsekvent med vad jag hittills hade upplevt. Och sen hörde jag också till saken i sin logiska förlängning att när jag väl kom över på svenska sidan så blev jag misstänkt för att vara knarklangare. Så man låste hela det här vagnsättet. Man kunde varken komma in i nästa vagn eller ut på perrongen utan 4-5 tullpoliser genomsökte hela vagnen minutiöst. Och mig personligen inte minst då, kommer man från sådana ställen. Ja, ibland så tycker vi att ingenting stämmer. Ibland så tycker vi att Gud slösar med sina resurser. Min upplevelse har tvingat mig att ta upp kampen med de här frågeställningarna igen. Frågeställningar som för var och en av oss i det här rummet, jag är säker på, förr eller senare obarmhärtigt tränger sig på under livets gång. Och jag kom snart också att tänka på missionsläkaren Ann Townsends bok Vad menar du Gud? Jag vet inte om du har läst den. Men när man läser inledningen till den boken så förstår man verkligen titelns betydelse. Vad menar du Gud? Det tycks så som Gud sköter ibland sina egna kort väldigt dåligt. Som han spelar emot sig själv liksom. Vi utgår ju från att han är en rättvis, god och allsmäktig Gud och därför också måste följa vissa regler. Allra helst när det gäller hans eget verk förstås och hans egna tjänare. Vi tycks vilja utgå ifrån att om man ger sig ut i det som vi kallar för Guds verk så måste man väl ändå på ett särskilt sätt vara förskonad från det som andra människor råkar ut för. Gud måste liksom hålla på sina egna. Och vi har ju fått lära oss att förtrösta på hans godhet. Ann Townsend och hennes make lämnade England för att resa ut i Thailand som läkarmissionärer. De hade bott där bara några månader då en ung begåvad missionär plötsligt dör i gulsot. Året därpå skickades en annan missionärskollega, en sjukgymnast, hem från Thailand för att dö i en allvarlig neurologisk sjukdom utan att hinna fullgöra ens sin första period på missionsfältet. Något senare så drabbades en nykommen barnläkare av obotlig cancer. Hon hade just avslutat sina språkstudier i Bangkok för att börja arbeta vid missionssjukhuset i Manorom och gå in i det arbete som hon ansåg vara sin livskallelse under Gud. Men hon hann inte ens börja. Hon tvingas åka hem i en sjukdom redan innan hon hade börjat sitt uppdrag på missionsfältet. Ann Townsend var i London just då på en hemmaperiod och mötte den återvändande barnläkaren som hade en cancer som gjorde att hennes mage bara växte och svullnade. Och Ann Townsend skriver här att jag fick lov att gå ut och handla åt henne för att skaffa några klänningar som skulle passa hennes utbuktande midja. Hon var för svag för att klara folkträngseln vid rusningstid. Hennes tropiska kläder var för tunna för höstkylan i London. I en väldigt opersonlig varuhus i West End kom jag fram till att de enda kläder jag kunde hitta som skulle kunna passa henne var mammaklänningar. Affärsbiträdet såg mina tårade ögon och min tveksamhet och lyssnade medkännande till min berättelse. Hon klippte bort alla etiketter om moders lycka och i väntans tider. Och jag köpte och tog med mig klänningen som designerats eller designats för den som skulle bära fram ett nytt liv. För att ge dem till en ung kvinna att bära under sina sista månader i livet. Vem kan förhålla sig objektivt och förnuftsmässigt resonerande inför sådana upplevelser? Vad menar du, Gud? Förr eller senare så hamnar vi alla i liknande livssituationer, om inte redan har varit där, när vi absolut inte kan se någon som helst mening. Och det hela bara försvåras genom att vi vill tro på en Gud som har omsorg om oss och som har en plan med våra liv. Och därför bör det liksom gå ändå på någorlunda bra sätt, förutsätter vi. Vi får inte bilden att gå ihop. Det stämmer inte. Prövningarna för den engelska missionärskåren i Thailand var inte slut ens med det här. Orkar du höra mer? Några år senare togs två sjuksköterskor och missionärer i södra Thailand som gisslan av rövare och mördades. Det hårdaste slaget dock, säger Ann Townsend, kom när 5 vuxna missionärer och 7 barn omkom i en bilolycka på en utflyktsdag från missionssjukhuset i en liten minibuss som man hade hyrt eller ordnat. 2 missionärsfamiljer raderas helt ut. En annan förlorar sin mor och 2 barn och 2 andra familjer förlorar var sina barn. 12 stycken dör. Kan en kärleksfull Gud verkligen tillåta sånt? Eller har han blivit maktlös så att han inte kan ingripa? Eller är han fortfarande mäktig men kanske han har blivit likgiltig? Ja, frågorna hopar sig och vi tycker Gud gömmer sig. Varför är han så tyst när vi hamnar i såna här livslägen? Olyckor och tragedier av liknande slag händer ju egentligen dagligen i vår värld. Och samma frågor dyker alltid upp. Och när jag hörde om spårvagnsolyckan i Olskroken häromdagen så reagerade jag genast på att det just skulle vara en spårvagn full med skolbarn som skulle behöva drabbas. Det är som om vi reagerade häftigare när vi tycker liksom att oskyldiga barn drabbas. Det är som om vi förväntade oss att Gud åtminstone skulle vara förpliktigad att alltid följa en allmän regel att belöna det goda och skydda det oskyldiga, möjligen bestraffa det onda genom att låta prövningar av olika slag drabba dem, medan det gudfruktiga och rättfärdiga och det oskyldiga borde besparas sådant. Ja, så borde världen se ut, eller hur? Men vet du, Bibeln ger oss ingen grund för en sån undantagsklausul. Den förklarar bara att genom synden så har det onda kommit in i världen och det kan faktiskt drabba alla som lever i den här världen. Den här världen består av sköra livsbetingelser. Och de livsbetingelserna delar alla människor lika mycket, vare sig man är barn eller vuxen, vare sig man är ond eller god. Och samma sol också lyser över onda och goda, säger Bibeln. Kristna människor drabbas inte mindre av cancer eller andra sjukdomar än andra människor gör. Kristna råkar inte ut för mindre antal olyckor än andra människor gör. Rättfärdighet, vishet, gudsfruktan garanterar faktiskt inte ett lättare liv. Allt kan hända alla, säger det i Bibeln. Ingen kan dra några säkra slutsatser ens om morgondagen. Så lite vet vi. Imorgon kan det vara vår tur att stå där förbryllade, chockade över sorgebudet som når oss. Och om det inte vore så att vi skulle kunna drabbas på samma sätt som andra människor, så skulle det inte vara någon konst att få kyrkorna fyllda. Det skulle vara kö klockan 8 på morgonen. Det skulle vara trängsel i varenda kyrka över hela världen. Människor skulle rusa till den Gud som skulle skydda dem från olyckor och sjukdomar. Ja, det vore konstigt om inte hela världens alla människor skulle vilja kalla sig kristna i så fall. Men då frågar man genast, av vilka motiv skulle man vilja tillhöra Gud? Och det förstår att det är just det som är den springande punkten, den stora frågan som står på spel. Av vilka motiv vill vi hålla oss till Herren och tro på honom? Är det bara för att han ska vara den store fixaren i våra liv? Han som sen ständigt ska se till att vi besparas från de prövningar och olyckor som andra dödliga människor tvingas gå igenom i den här världen. Älskar vi Gud för bara det han kan göra för oss, eller älskar vi honom för hans egen skull? Det är det här som Gud själv vill ta reda på ständigt i våra liv. Och det verkar som om endast prövningar kan tjäna det syftet att få bekräftat var vi egentligen har vårt hjärta. Så var det för Israels barn en gång. Herren säger: du ska komma ihåg allt vad som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller inte. Så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta. Det är liksom Gud ibland drar undan hela mattan och vi inte har någonting att stå på. Han tränger in oss i ett hörn och vi är tömda på allt, och han frågar oss: vill du tro på mig nu också? Eller är det bara när jag välsignar dig som kärleken gäller? I prövningens stund har vi nämligen möjlighet att visa om vi anser Gud värd vår tillbedjan och vår kärlek, även om vi inte tycks ha någon som helst fördel av det. Kanske tvärtom. Vi tycks förlora på det just nu. Så var det i alla fall fallet med Sadrak, Mesak och Abednego. Har du tänkt på det? Plötsligt stod de där inför valet mellan liv och död. Om de föll ned och tillbad Nebukadnessars bildstod, så skulle de få leva. Annars skulle de omedelbart kastas i den brinnande ugnen. Deras svar till Nebukadnessar hör till det mest storslagna man kan läsa i Bibeln. O Nebukadnessar, vi behöver inte ge dig något svar. Vi vet vad vi har gjort, alltså vägra tillbedja bildstoden. Och vi är beredda att ta konsekvenserna. Du må göra med oss vad du vill. Om den Gud som vi dyrkar förmår rädda oss, det vill säga om det är i förening med hans goda vilja, då ska han göra det. Men om han inte vill göra det, så tänker vi ändå inte tillbedja denna bildstod eller dina avgudar, Nebukadnessar. Vilken tro! Detta, mina vänner, är tron i dess högsta form. De lät inte sin lydnad och tro på Gud vara beroende av vad Gud eventuellt kunde fixa för dem den här stunden, utan de var beredda att lyda Gud villkorslöst. Vare sig utgången blev triumf eller tragedi mänskligt sett. De ansåg Gud vara värd deras lojalitet, även när ingenting stämde, även när omständigheterna tycktes vara helt emot dem. De älskade tydligen Gud för hans egen skull. inte för vad han möjligen skulle göra för dem. För dem så var Gud fortfarande den suveräne guden, den gode guden, även om utgången denna dag skulle bli den att om bara några minuter kanske skulle vara aska i den brinnande ugnen. Det var uppenbart för alla som var med på Duraslätten den dagen, och för Gud också var det uppenbart att de ansåg sin Gud vara värd deras lojalitet oavsett vad som hände. Och döden var tydligen inte för dem någon slutlig tragedi, eftersom de trodde på en Gud som hade allt i sin hand och som en gång skulle ha sista ordet. Varför tror du på Gud? Varför håller du fast vid Gud än idag? Är det bara för att du hoppas att han ska vara den som ändå gör livet lite gynnsammare för dig? För att du ska ha någon som du kan komma till för att få dina önskningar uppfyllda? Går ditt kristna liv ut på att försöka få Gud med på dina vägar? Lever du för honom för att han ska ställa upp för dig? Finns det något slags outtalat, oskrivet kontrakt liksom mellan dig och Gud, genom vilket du förväntar dig att Gud ska följa när du försöker att sköta din bit av kontraktet? Så förväntar du dig också att Gud sköter sina skyldigheter, så att säga, och se till att ditt liv blir någorlunda drägligt. Får jag fråga dig, skulle du vilja att ett äktenskap eller ett vänskapsförhållande byggde på sådana grunder? Ett sånt slags kontrakt där varje part sköter sina skyldigheter? Bibelns Gud framställs ofta under bilden av en man, av en älskare, som söker människans kärlek och tillgivenhet. Men den kärleken kan han aldrig tvinga fram ur oss. Han kan aldrig köpa den heller. Här är någonting som Gud inte kan. Han kan inte tvinga oss att älska honom. Han skulle kunna skapat oss till robotar som automatiskt bara gick omkring och sa: jag älskar dig, jag älskar dig. Men den kärleken skulle inte betyda något för Gud. Han kan inte köpa din och min kärlek, hur många under han än fixar för oss. Vi kommer aldrig bli nöjda. Vi vill ständigt ha mer och mer och mer. Det är vår frivilliga kärlek han söker. Därför bedrövar det honom om vi försöker leva vårt liv för honom endast för att han ska välsigna oss. Det är som att få en massa goda vänner bara för att man råkar ha en swimmingpool på tomten. Ja, så känner sig nog Gud ibland när vi kommer. Vårt förhållande till Gud är tänkt att ligga på ett mycket djupare plan, där vi faktiskt vill vara Guds vänner även när swimmingpoolen inte fungerar. Ja, när ingenting fungerar. Vårt förhållande till Gud är tänkt att vara som ett äktenskap, där man lovat att älska varandra, som det åtminstone hette förr, i nöd och lust. Det är ingen svårighet för Gud att bestå oss med dagar av lust, att fylla swimmingpoolen med ljummet vatten och låta oss bada och förnöja oss hela livet igenom. Han skulle kunna bjuda på det lättvindigt. Det har han makt till. Men hur skulle han då veta att vi verkligen älskade honom för hans egen skull? För den han är. Är det inte i nöden som vår kärlek måste prövas? Eller hur ska Gud veta att vi älskar honom? Hur ska han dra oss närmare sig själv? Vilket sätt gör han det lättast på, tror du egentligen? Genom att ösa välsignelser över oss och låta det gå oss väl? Eller genom att låta prövningar komma i vår väg? Har inte Gud av erfarenhet lärt sig själv, så att säga, att det faktiskt är så att vi lättare kommer till honom i prövningens stund än i medgångens? Och när Gud släppte in sitt folk i Israels land, detta sköna land som man beskriver i 5 Mosebok 8, som rann av bäckar och floder med grönskande trädgårdar och grönskande fruktbara slätter, så var Gud faktiskt orolig. Han visste att han tog en risk. Och han säger: nu när jag låter dig komma in i detta land och du får äta och bli mätt och få goda dagar, ta dig då tillvara så att du inte glömmer bort mig, säger Herren. Ja, när du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din fäkreatur och småboskap förökas, när ditt silver och guld förökas och allt annat förökas, må du då i ditt hjärta inte bli högmodig så att du glömmer Herren din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Oh, må det inte bli så, säger Herren, att du då säger till dig själv: min egen kraft och min handstyrka har förskaffat mig denna rikedom. Utan må du komma ihåg mig, att det är jag som har gett dig allt, säger Herren. Guds oro var faktiskt befogad. Folket hann inte mer än in i landet och kände sig så trygga och säkra och duktiga att de i nästa generation hade glömt Gud. Hade glömt Gud. Och inte förrän genom prövningar som kommer och drabbar detta folk, till slut fångenskapens svåra prövning, så börjar de vända om och tillbaka till sin Gud igen efter flera hundra år. Har du tänkt på att det är endast i en värld där moraliska ansträngningar, det vill säga där ett rättfärdigt liv, inte automatiskt alltid ger utdelning. Det är endast i en sån värld där vi inte liksom alltid tycks vinna på att följa Gud. Det är endast i en sån värld som det kan sägas att vi gör det av ett djupare motiv än enbart för egen vinnings skull. När vi till exempel väljer att vara ärliga, även om vi kortsiktigt tycks förlora på det. Det kanske är endast i en värld som den här, som är så full av nyckfullheter och orättvisor och prövningar, som vi kan bevisa att vi verkligen älskar Gud. Det kanske inte skulle gå i en fullkomlig värld där vi fick allt som vi ville och där det alltid gick vår väg. Det skulle vara mycket lätt för Gud att köpa vår lojalitet, likt en förälder som ger sina barn godis för varje lydnadshandling. Ständigt godis. Men vet du, då skulle du kunna hamna i den situation som Satan själv anklagade Gud för i Jobs bok. När han antydde att Jobs gudsfruktan och rättfärdighet berodde på att Gud hade mutat honom. Att Gud hade välsignat honom. Såklart han vill följa och leva dig. Du välsignar ju honom. Du har köpt hans lydnad. Du har köpt hans kärlek. Om du tar bort allt detta ska du snart finna att han förbannar dig. Vill vi bli mutade av Gud? Ibland undrar jag. Vill vi bli mutade av honom? Vill vi att han först ska försäkra oss om att han sannoliken kommer att sköta sina kort väl när det gäller våra liv? Och på grund av det ska vi då överlåta oss åt honom kanske. Skulle Satan ha rätt om han anklagade oss för att våra liv som kristna bara är en förtäckt form av utpressning gentemot Gud? Där vi liksom håller oss inom Guds ramar bara för att han ska uppfylla våra förväntningar på honom. Det är väl bäst att vi skärper oss då så att vi inte råkar illa ut åtminstone. Är det en sån ytlig Guds relation vi har? Tänk om lidanden och prövningar drabbar oss delvis av samma bakomliggande skäl som de en gång drabbade Jobb. Utan att han visste någonting om vad som hände bakom scenen där åklagaren hade trätt upp och ifrågasatt Jobs motiv för hans liv för Gud. Det pågår ett drama bakom kulisserna till den jordiska scenen, där de människor som på jorden lever för Gud anses vara mutade av en Gud som inte kan vinna deras kärlek på annat sätt än att han måste väl välsigna oss då så att vi älskar honom tillbaka. Är det enda sättet för Gud att väcka vår kärlek? Det vore fruktansvärt. Men vet du, utan att Jobb visste om det så tjänade hans lidanden, och ingen har nått i närheten av det ännu av oss som är här förmodar jag, Jobs lidande tjänade att inför hela änglavärlden vara en levande demonstration på att Jobs tro var djupare grundad än den ytliga som Satan hade antytt. Den hade en djupare grund. Tänk om vi mitt i våra lidande är samma levande demonstration inför änglavärlden, inför den himmelska världen, om att Gud är värd vår kärlek oavsett. Kan det vara så att vi i våra lidanden är mer uppmärksammade av den himmelska världen än under dagar när det går oss väl? Men när vi har snavat och ligger där och håller på att förblöda och känner oss övergivna och ensamma och ingenting stämmer, då är himmelens ögon med stor uppmärksamhet och spändhet riktade på oss. Ty då vet himmelen, att nu gäller det. Nu ska vi se om tron är äkta. Ja, säger Petrus, den måste prövas som guldet i elden. Men om den håller provet så är den långt mer värt än guld som ändå till sist ska förgås. Men denna tro, den ska bevisas vara till härlighet i evighet. Men den måste prövas för att det äkta ska bestå och slagget rensas bort. Satan hade fel vad gäller Jobb och Jobbs motiv för lydnad. Mitt i sina lidanden säger Jobb: även om han slår mig skall jag hoppas på honom. Satan har visat sig ha fel genom hela historien. Människor har faktiskt älskat Gud och ansett honom värd sin lydnad och tro, även när livet hotats av tragedier och när de stått mitt uppe i livstragedier. I Hebreerbrevet 11 så räknas ju trons hjältar upp, och vi är imponerade. Men vet du, det handlar inte bara om dem som fick uppleva under, som fick se Guds löften gå i fullbordan, utan det handlar faktiskt också om dem, står det, som torterades, som fick känna på hån och prygel, bojor och fängelse. Det handlar om dem som blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd, om dem som gick omkring i fårhudar och gethudar, de som led brist och förföljdes och misshandlades, de som världen inte var värdig att hysa, de som måste hålla till i öde marker, i bergstrakter, i grottor och jordhålor. När man läser det så verkar inte upplevelserna för missionärskåren i Thailand så helt utanför Guds plan trots allt. De olycksdrabbade Thailand-missionärerna är faktiskt i gott sällskap och utgör inget teologiskt problem för Nya Testamentet. Inte heller våra tragedier och olyckor ställer den bibliska uppenbarelsen på huvud. Inte heller sätter de Guds suveräna plan ur spel, låt mig säga det, min vän. Tvärtom så tvingas allt som händer i våra liv samverka till Guds eviga syften med oss. Hur kan jag säga så? Vet du, på grund av två saker. På grund av Betlehem och Golgata. Den Gud som tycks gömma sig för oss när vi som bäst behöver honom, när ingenting i livet stämmer, han är den Gud som själv har varit här. Han är den Gud som vet vad det är att vara människa i den här världen och stå där mitt uppe i besvikelserna, med ensamhet och övergivenhet. Han kan förstå mitt dilemma och känna min och din ångest. Orättvisa och våld är inga teoretiska begrepp för honom. Han har själv drabbats av det i dess grymmaste former. Honom som vi ropar till i våra mest utsatta lägen och till synes meningslösa lidanden. Han vet själv vad det är att utstå oskyldigt och orättvist lidande. Han vet till och med vad det är att utstå tortyr och våld utan att någon kom till hans försvar. Så vi gör väl i att stanna länge vid korset innan vi knyter näven och förbannar Gud för att han sänder olyckorna i vår väg. Stanna vid korset innan du knyter näven över ondskan i världen och den ondska som drabbar dig själv. Tänk på att honom som vi är ute efter att avkräva en förklaring för det svåra som har hänt oss, han hängde där som ett hjälplöst offer för orättvisa och våld och meningslösa till synes omständigheter. Endast vid korset kan jag finna tröst. Vi som är så begränsade varelser, vi har faktiskt inte blivit inbjudna att sitta ner i universums styrelserum, varifrån Gud styr allt i den här världen i enlighet med sin hemliga viljas eviga rådslut. Skulle han be oss komma in och börja förklara sina vägar, så skulle vi ändå stå där som stora frågetecken, oförmögna att förstå det. Däremot, mina vänner, är vi bjudna till korset, bjudna att stå där i förundran över vår skapare, att vår skapare så till den grund har förnedrat sig själv. Innan vi kräver att förstå historien och Guds plan i världen idag, så låt oss försöka förstå korsets mysterium. Job fick aldrig svar på sina frågor som han ständigt framställde till Gud under sina svåra dagar. När Gud börjar tala så säger han inte: äntligen Job, nu ska jag svara dig. Utan Gud bara hänvisar till sin egen storhet och makt utifrån skapelsens vittnesbörd. Vad var du, Job, när jag lade jordens grund? Vet du hur man får skyarna att ge ifrån sig vatten? Vet du vad som håller stjärnevärlden samman? Job, du som har så stort förstånd, sätt igång och förklara för mig hur jag har gjort allt detta. Och så fortsätter han med en beskrivning från både växtliv och djurliv. Och så förstår man att slutsatsen av det hela är Job. Om du inte kan förstå universums hemliga lagar, hur jag har sammanfogat universum, varför kräver du då att förstå de moraliska lagar genom vilka jag styr världen? Och vet du, Jobs frågor bara drunknar i Guds storhet. Och han anklagar sig för att han någon gång var så dum så att han ens frågade. Men Gud förebrår honom inte för att han frågade. Men frågorna blev inte aktuella längre när Gud hade uppenbarat sin storhet för Job. Och på samma sätt tror jag det är med oss. Frågorna bränner och det gör ont. Och det får göra ont. Men han ber mig stanna vid undret i Betlehem. Och han ber mig dröja länge vid korset och lyssna till hammarslagen. Och höra skriken och ropen och de märkliga orden från den korsfäste. Och begrunda blodet som där rann. Han tar mig sedan med till den tomma graven och fyller hela min själ med lovsång. Och en sån förunderlig glädje att jag nästan glömmer bort att jag är mitt uppe i en livskamp. Det är så mycket jobbigt och oförklarligt. Om redan Job kunde kasta sig ner i tillbedjan när olyckan drabbade honom, så borde vi göra det ännu mycket mer denna söndag. Och låta våra frågor drunkna i Guds nåds oändligt djupa hav. Kanske i tigande tyst tillbedjan vi ska komma inför honom idag, inför hans outgrundliga majestät. Vi, till sist en liten illustration av detta jag kom att tänka på igår. Ibland så spelas en fotbollsmatch eller någon annan idrottsevenemang, och så visas det senare på kvällen i televisionen. Och då sitter man och ser på matchen i tv, och man vet redan hur den ska sluta. Hemmalaget vann, det vet man, så man är ju nöjd. Men avgörandet kom faktiskt inte förrän i slutet av andra perioden. Och fram till dess var det en enda lång, oviss kamp till synes. Men när jag ser matchen på tv så blir jag ändå inte förtvivlad över det oerhört jobbiga och nederlagsstämda mättade första halvlek. För jag vet ju ändå hur det kommer att sluta. Så är det med våra liv som kristna i den här världen. Vi kan se nederlagstippade ut och kampen kan vara oändligt hård. En del av oss måste till och med bäras av planen och bli omplåstrade ibland, för vi orkar inte vara med. Men hela tiden är vi med i det segrande laget, och avgörandet kommer att falla innan slutsignalen går. Vi är med i matchen samtidigt som vi vet att den är avgjord. Vi vet att det är Gud som ska ha sista ordet i historien, och att hans rättvisa domar ska gå fram över allt i den här världen, även om det dröjer till slutet av andra halvlek, så att säga. Så ska han ändå komma en dag. Och när matchen är över, så finns det bara en kategori människor som är värda att gratulera, nämligen de som tog sin Gud på allvar, och de som ansåg honom vara värd sin tro och sin lojalitet, och värd att samspela med även när matchen gick dem emot, så att säga, och alla odds talade emot, alla chanser till vinst. Men de spelade ändå. De älskade honom och de följde honom mitt i motgångarna. De ska gratuleras den dagen. Saliga är ni som gråter nu, ni ska få le. Mina vänner, det här livet är inte det slutliga utfallet på hur det ska se ut en gång. Den Gud som en dag ska skipa rättvisa, det är han som har facit i handen. Därför lönade sig att kämpa med i matchen mot ondskan och syndens alla konsekvenser. Även om dimman är tjock och vi inte ser solen idag, vi ser inte ens Guds finger någonstans i våra liv, så vet vi att han ändå ska föra oss igenom hela matchen till den är slut. Gud vare lov, han som i oss har begynt ett gott verk, han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Allt vilar i hans händer, allt vilar i hans makt. Och kan inte han, ja då är det ute med oss. Men vi har redan sjungit, det är inte ute med oss, för hans nåd, hans barmhärtighet är var morgon ny. Kanske du hör till dem som har blivit skadade under matchen, illa tillknöst av livets hårda omständigheter. Det vore konstigt om inte du fanns här idag. Många av er som behöver omplåstring. Och vet du, han vet om dina omständigheter. Han vet att du är trött och kanske behöver bytas av en stund. Men han ber dig komma till sidan, till avbytarbänken, till bönebänken, för att få ta emot lindring, lättnad och bli omplåstrad idag. Vet du vad han säger? Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Du kanske känner det som ett brutet rör idag. En stav som är bruten, du vet, som man inte kan ha någon nytta av. En skidstav som är av till exempel, den slänger man ju lika gärna. Men inte så Herren. Nej, om den har blivit bruten i kampen, låt mig ta hand om den. Låt mig hela den, förbinda den, göra den användbar igen. Men du måste komma till honom. Du måste komma till honom. Om din tro är som en fladdrande låga på väg att slockna, så kastas du mellan tro och tvivel, att du nästan är färdig att ge upp din tro på Gud. Din låga håller på att kvävas. Och ett sånt ynkligt ljus kan man ju lika gärna blåsa ut, eller hur? Men så inte Jesus. Idag säger han till dig: kom till avbytarbänken, kom till bödebänken, så får jag blåsa nytt liv i din tros låga, så att den blir klar och brinnande igen och ger ljus till omgivningen. Mina vänner, någon slutlig tröst, det kommer du aldrig att få i den här världen. Men han vet att du idag behöver en förnyad förvissning om att du faktiskt är med i det segrande laget, och att han faktiskt tänker att vara med dig alla dagar inte tidens ände. Idag vill han påminna dig om sin slutliga seger, för du behöver det. Han vet att du är bedrövad. Idag vill han påminna dig om att det faktiskt ska komma en dag då han ska avtorka alla tårar. Låt honom få göra det lite grann i förväg idag, för att påminna dig om att han faktiskt ska göra det för gott en gång. Idag vill han vidröra din sjuka kropp, för att påminna dig om att det en gång ska komma en dag då ingen plåga ska vara mer. Får han ge dig den påminnelsen idag? Idag vill han framför allt säga dig: ditt hjärta, var inte oroligt eller bedrövat. Tro på mig. Tro på Gud. Tro också på mig. Om jag också går bort, och om du också tycker att jag är borta, så skall jag dock komma igen och taga dig till mig.
ty jag vill att det jag är, det ska ni också vara. Han sover inte, han slumrar inte. Jakobs Gud som bevarar dig är en levande Gud vars ögon är vidöppna över ditt liv idag. Men han vet vad du behöver, och du måste ge dig till känna. Du måste komma fram, du måste säga: Gud, här är jag, nu får du ta hand om mig mitt i min livssituation. Må Gud ge dig nåd. Amen. Käre gode Gud, lägg plåster på sår idag, Herre. Förbind dem som håller på att förblöda, de som känner sig som krossade rör. Tack att du inte vill förtrampa dem, att inte du föraktar det som är skadat och i sönder, utan att du vill hela och förbinda i avslutningen av vår gudstjänst. Förbarma dig över många här idag, Herre. Du är här för att förbarma dig. Halleluja. Den vars tro fladdrar så ynkligt och så svagt, vill du blåsa nytt liv i, Herre. O gode Gud, den som har en kropp som lider, vill du påminna om att du faktiskt är den store läkaren som vunnit seger. Halleluja. Hjälp oss att be för varandra denna gudstjänst, innan vi går hem denna vackra dag. Hjälp oss att komma nära dig som har givit oss allt det goda, som vi går ut för att möta om några minuter. Halleluja. Lovat vare ditt namn. Amen.